Värvet görs i samarbete med Acast.
In the market for investment-worthy bags, watches and fine jewelry, Rebag is the answer. Rebag is a luxury resale platform where each piece is carefully inspected by experts to ensure quality and authenticity. Use Rebag to buy and sell finds from the world's top brands, including Louis Vuitton, Chanel, and Cartier. Head to Rebag.com to get 10% off your first purchase with code REBAG10. Shop today at Rebag.com. That's REBAG.com. And use promo code REBAG10 for 10% off your first purchase.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Värvet sponsras av Nasonex, Sveriges mest köpta antiinflammatoriska nässpray vid allergisk snuva samt av webbplatsen beanoutsider.se. Allt tyder på att människan, hur moderna vi än är, mår bra av att vara utomhus. Det finns forskning som stödjer det, men för att vara på den säkra sidan gjorde gänget bakom Nasonex en undersökning som till exempel visar att 7 av 10 av oss säger att vi absolut vill vara mer utomhus, men att vi är mer inomhus än någonsin. Och är man då pollenallergiker, ja då drar man sig kanske för att vara ute på våren och sommaren även om man vill vara där. Snuva, nysningar och klåda är ju jättejobbiga symptom. Och har man dem men inte vet vilket läkemedel man ska använda, ja då finns det ett test på beanoutsider.se. Där finns också massa fina tips på vad man kan göra utomhus om man är ovan. Och jag ska också tillägga att Nasonex nässpray är ett receptfritt läkemedel från 18 år för behandling av symptom vid säsongsbunden och perenn allergisk snuva. Rådfråga läkare om du är eller tror det var gravid eller ammar eller om du planerar att skaffa barn. Har en obehandlad infektion i näsan, nyligen har genomgått en näsoperation eller har en skada i näsan. Får du ingen effekt inom 14 dagar eller om du redan använder läkemedel med kortison ska du kontakta läkare. Använd ej i mer än 3 månader utan läkarkontakt. Stort tack Nasonex och beanoutsider.se. Värvet sponsras av SAS Eurobonus och SAS Eurobonus Mastercard. Och det här är ett budskap som jag tänker kan vara bra för den som antingen gillar guldkant på till exempel tillvaron eller för den som gillar att slå två flugor i en smäll. Om jag tittar på vad jag gör av mig under en dag så är det typ 85% mat. Kanske tar jag en kaffe ute och relativt ofta unnar jag mig en lunch, men framförallt så handlar jag middagskäk och det blir nästan alltid ungefär 327 kronor. Och jag är förvisso med i alla mataffärers kundklubbar, så jag får väl något slags luddig poäng på mina köp, men får jag poäng på allt, överallt? Jag får ju inte det, och det är dumt, för visst, Eurobonus kan användas till resor, lounger och uppgraderingar, men otroligt mycket mer, som att bo på något av de 250 000 anslutna hotellen som finns att välja mellan. Perfekt om man vill ha en staycation med sin partner eller så. Och just nu, mellan 23 april och 5 maj, får du 5 000 Eurobonus extra poäng om du ansöker om ett SAS Eurobonus Mastercard-kreditkort. Kreditkortet som ges ut av SEB Kort Bank AB, där effektiv ränta är 19,27%. Vilket exempelvis blir 47 108 kronor om du använder 40 000 i kredit i ett år. Men det är förstås inget tvång att utnyttja krediten. Få poäng på allt överallt och du börjar på saseurobonusmastercard.se. saseurobonusmastercard.se. Tack SAS Eurobonus och SAS Eurobonus Mastercard.
Det har jag inte pratat med någon om, det kan jag ju ta för dig då. Det var att Socialdemokraterna tog tillbaka avskedspresenten till mig.
Oj.
Vi vill ju bara att han ska försvinna från jordens yta. Där måste vi stoppa. Så jag fick inte genomföra det kulturseminarium jag hade fått. Man kan inte tydligare än så säga du är inte vattenvärd. Du är persona non grata i den rörelse du har tjänat sedan 1976. Och det var inte speciellt fint gjort av killar och tjejer som går omkring och bär plakat där det står solidaritet på. Det hedrar dem icke.
Minns du Håkan Juholt för hans visionära tal, det långa politiska engagemanget eller för att han är den som hittills kortast varit partiordförande för Socialdemokraterna med sina 302 dagar på posten? Det slutade ju med att han avgick 2012 efter den så kallade Juholt-affären och ett stort mediedrev, och strax ska han berätta om vägen ut i kylan. Nu jobbar han dock i värmen. Sen 3 år är han ambassadör i Sydafrika men också Värvets allra första gäst 2024. Här är Håkan Juholt.
Vad kul att vara hos dig.
Ja, otroligt kul att du är här.
Jag vill inte alls bjudas med armbågen eller säga så här. Men jag har inte känt att jag har velat riktigt. Men nu är jag där i livet att säga ja till några stycken sådana här. Så nu har jag bestämt mig för att det finns en del saker som jag tror kan vara intressant.
Ja. Som vad då?
Livet. Mm. Ja. Är inte det väldigt intressant?
Jo, ja. Absolut.
När kör vi igång? Mm.
Nu, det har vi gjort.
Har vi gjort det?
Ja, det är lite oproffsigt, förlåt.
Nej, det är ingen fara.
Men jag tror inte att det, jag smygbandade dig. Men däremot, det hade varit härligt att få några, för det rullade jag nämligen inte på. Men det hade varit härligt att få några ord om din vänskap med Tom Holland.
Ja, Tom som kom in här och före när jag skulle in till dig, han gjorde ju en dokumentärfilm om mig. Och när han gjorde den så hade vi ingen vänskapsrelation alls. Det var ytterst professionellt. Han gjorde ett tv-program som journalist om en ambassadör och före detta politiker och partiledare. Men i samband med den produktionen så började vi skriva brev till varandra elektroniskt, e-mails. Mm. Och nu i 60-årsåldern så har jag fått en brevvän, en vän. Och vi skriver regelbundet brev till varandra om livet, funderingar, tankar, vänskap, utmaningar, ångest, oro, lycka, kärlek, värme, problem. Och jag får då brev av en av Sveriges främsta stilister. Mm. Vilket gör att jag måste ju anstränga mig att jag vill att han ska tycka det är läsvärt att läsa det jag skriver. Så det är hundratals brev som vi alltså har skickat till varandra nu. Och jag är väldigt lycklig över detta. Så nu så ofta vi kan träffas vi också. Mm. Så brevvännerna möts in real life. Och idag är vi vänner.
Ja, vad fint. Ja, det låter som någonting som man skulle vilja läsa, men det kanske är för privat för det.
Jag vet inte. Vi skriver ju för att ingen mer än vi två ska läsa det. Mm. Båda två är vi, jag är ju gammal journalist och han är ju allra högsta grad en skicklig journalist, tycker både om att skriva. Ingen av oss har någon ambition att det här ska publiceras, men en hel del är också ganska allmänt hållet, alltså om allmän intressanta saker. Mm. Förlåtelse, vad är förlåtelse idag, vad är anständighet, visar vi varandra anständighet idag, vem är anständig egentligen, det här oförsonliga hårda klimatet, hur kom vi till det klimatet, hur tar vi oss därifrån igen, hur kan vi lämna oförsonligheten bakom oss och bygga någonting som är mjukare, varmare, präglat av gemenskap istället. Den sortens frågor skriver vi till varandra om.
Ja, kommer ni fram till något då?
Ja,
det är stora frågor.
Ja, vi är nog ganska överens om att det rusar i fel riktning. Mm. Det är väldigt mycket som är bra med tidsandan. Innovationer, vi ligger på teknisk framkant, utvecklingen är positiv. Men kittet mellan oss människor tunnas ut. Mm. Banden mellan oss människor tunnas ut och de allra flesta av oss rör oss i kretsar med sådana som tänker likadant, uttrycker sig på samma sätt, och allt mer sällan möter vi respektfullt oliktänkande eller med andra bakgrunder. Så det här, det kittet som håller ihop oss, idén om samhället, det håller på att glida oss ur händerna, och det får det inte göra.
Hur lagar man det?
Jag tror att det enda sättet är att vi pratar med varandra, att vi skapar miljöer där vi visar varandra nyfikenhet, respekt. Jag brukar leka med tanken, tänk om ledande politiker i en partiledardebatt skulle helt plötsligt säga, men Ebba, det där var ju en jättebra idé. Det har inte jag och mitt parti tänkt på. Jag kan inte ge stöd direkt nu, men jag lovar dig att vi ska omedelbart titta på det förslaget, för det var intressant. Mm. Eller maktmänniskor som uppvisar tvivel. Jag brukar säga att Tage Danielsson uttryckte ju det här, utan tvivel är man inte klok, va? Ja, jag som ledande företagare eller politiker, jag ser att vi behöver göra så här. Man skulle också kunna göra så. Men jag har nog kommit fram till att det här är en bättre lösning på grund av det och det. Men jag är inte helt säker på att vi väljer det rätta. Men vi måste ändå välja ett av dem. Alltså, bjud in mig i resonemanget, i tankarna. Sluta med de här självsäkra tweet- eller löpsedelsorden som bara staplas på varandra med utropstecken. Mm. Visa mig tvivel, resonemang, ömsinthet mot varandra. Beröm varandra. Säg att jag tycker att du är en väldigt bra politisk motståndare. Vi har väldigt bra politiker i vårt land. Försätter vi det klimatet på ledande nivå, då kanske vi som inte är där inspireras så. Istället för att attackera de som inte tycker som mig, så kanske vi säger, men vänta nu, jag tycker inte alls som dig. Hjälp mig att förstå, varför tycker du så? Mm. För jag kanske har tänkt fel. Jag tror att vi behöver mer av den sortens resonemang. Mindre av oförsonlighet, mer av anständighet.
Mm. Det finns en bild som jag, nu kan jag ha fått lite faktafel här och i sådana fall skulle jag kunna ta om det, men för typ då 62 år sedan eller vad det är, så föddes det uppenbarligen en idealist någonstans i
Småland.
I Småland, ja, precis. Och tror jag i tonåren sätter sig då i någonting som eventuellt hette Diana-lokalen.
Jaha. Oj, vad du har läst på.
Och författar brev till Gorbachev om hur vi ska få bort kärnvapnen.
Oj. Mm. Jag tror till och med att det var Brezhnev. Men,
okay.
Men ja, det är riktigt. Ja. Oj.
Och det, oj. Jag var så nyfiken på liksom, den där som tänker att precis fan mig allt är möjligt. När vi skriver här från Oskarshamn till Moskva, ja, men då kommer ju de säkert fatta. Det låter lite så, den där delen när du pratar om hur du vill att politiken ska funka, det är liksom egentligen samma idealist, va? Eller?
Ja, imponerad jag blev. Där tog du mig på sängen på säde. Jag hade privilegiet att få växa upp med en känsla av att allting är möjligt. Allt är möjligt. Om vi organiserar oss, om vi bildar opinion, om vi är starka, då kan vi förändra världen. Allt. Hela vägen till att avveckla kärnvapnen. Mm. Och jag är så förfärad över att många, mina vuxna söner nu i 30-årsåldern, upplever att det går inte. Det är omöjligt. Man kan inte påverka. Utvecklingen går åt fel håll. Jag fick hela mitt liv med en känsla av att självklart är det möjligt. Det är klart att vi kan ta ner månen om vi anstränger oss på ett eller annat sätt. Så det är riktigt. Jag var 14-15 år där, satt och skrev till USAs och Sovjetunionens ledare och lyckades samla ihop några ytterligare namn där bland ungdomarna i Oskarshamn på skolorna. Så skickade vi till dem och sa att vi vill faktiskt inte att ni fortsätter med den här kapprustningen med kärnvapen, och vi förväntar oss att ni lyssnar på oss. Mm. Och det fanns ju ingen Google Translate, så alltså jag satt mig med den här uppslagsboken och översatte. Vi kunde inte skriva på ryska, men båda breven blev på engelska. Så jag gick till posten och kostade dem och tog för givet att nu har vi löst det där. Mm. Det är så, riktigt så naiva var vi inte, men vi gav i alla fall uttryck för vår åsikt och vi sa att det är möjligt. Och om människor över hela jorden gör samma sak, kanske de någon gång då lyssnar på oss. Och det var 14-årings privilegium att få leva i en tid där vi kan faktiskt göra allt möjligt som vi vill. Och det känner jag är min stora sorg idag, att vi har en ung generation som väldigt många upplever det som att det går inte att påverka. Det finns ingen möjlighet. Det går åt fel håll. Framtidsoptimismen måste komma tillbaka. Det är klart att det kommer att bli bättre. Men då måste vi också göra saker tillsammans. Det finns en del grejer vi måste se till att vi fixar tillsammans. Det är ju tillbaka till det resonemanget om samhället som idé. Vad är det för samhälle vi vill ha? Hur vill vi det ska se ut om 30 år? I förrgår så fick jag mitt andra barnbarn. Det är därför jag är hemma i Sverige. Ja. För att välkomna. Jag ska åka ner till Linköping nu ikväll. Och hälsa på barnbarnet. Vad är det för Sverige han, din kille, kommer leva i på sin myndighetsdag? Då vill jag att de som har makten beskriver vad de vill ta Sverige då. Hur ska det se ut? Hur lever vi då? Om de får bestämma. Och jag är lite orolig för att idag är det väldigt mycket här och nu och yta. Jag vill ha mer där och djup. Det skulle jag tycka var trevligt. Mm.
Men är allt möjligt då? Handlar det bara om en inställning?
Ja, absolut. Därför börjar vi lista det som... Alltså, vi ska inte upphäva fysikens lagar, det är inte det jag talar om. Men allt det som vi människor kan påverka. Olof Palme sa ju att samhället är ju människans verk. Det som är fel kan vi förändra och påverka. Det är ju vi som sätter ramarna och genomför den samhällsmodell, det samhälle vi önskar. Och det är klart att allt är möjligt att förändra. Verkligen.
Men om vi tar ett aktuellt exempel då, nu vet jag att du är ju liksom, det här är ju inte ditt bord längre, men det faktum att unga killar skjuter ihjäl varandra i parti om minut här liksom i Stockholm och på andra platser i Sverige, det breder ut sig verkligen.
Det är tryggt att veta att de svenska partierna samfällt gör allt de kan nu för att stoppa detta. Det hör inte hemma i Sverige, det ska ut ifrån Sverige. Det ska avslutas det kapitlet, detta sorgliga kapitel i vår historia. Och med alla till buds stående medel, oförsonligt ska det buset bekämpas. Det ska inte få äta sig fast. Jag är helt övertygad om att det är möjligt.
Mm. Men det har ju bitit sig fast.
Det har bitit sig fast, men det går självklart att bryta ner det. Och jag menar historien, om vi tittar tillbaka. Vi är ju fångade av det som sker just nu. Men sätter man in historiska skeenden, stora Sovjetunionen kunde falla. Hitler la under sig halva världen, han föll. Vi har historiska skeden där allting har verkat väldigt förutbestämt, gjutet i betong och kommer aldrig någonsin ändras. Men mänskligheten kan tillsammans ändra det. Och här finns en uppslutning bland medborgarna. Medborgarna i egenskap av politiker, företagare, journalister. Vi alla är enade om att det här buset ska upphöra. Det är klart att det kommer att upphöra då. Mm. Det kommer ta tid, men en sån kraftsamling kommer ge resultat.
Men liksom det här, för jag vet att de gånger jag har haft politiker här så har jag tyckt mig fått dra ur liksom visionerna ur dem. Det känns som att det liksom inte riktigt har varit på modet med vision.
Som farfar, för det egenskap av farfar jag uttalar mig i din podd, så vill jag att politiker och maktmänniskor förklarar det de gör idag med en berättelse om vart det ska leda. Vi har en presskonferens idag 3:00 där vi föreslår detta. Därför vi förväntar oss att om 5, 10, 15, 20 år ska vi vara där. Sätt in nuet i berättelsen om morgondagen så att jag kan för min egen fantasi förstå vart vi är på väg. Och jag har sagt i olika sammanhang, tycker det är ganska relevant att den viktigaste politiska frågan, den ställs ju faktiskt av Christian Lok i På spåret. Vart är vi på väg?
Är ni beredda? Ja. Jag undrar som vanligt, vart är vi på väg?
Och jag vill att ledningar i olika partier och andra maktmänniskor ska ge svar på det. Vi är på väg dit. Tycker vi att bostadssegregationen är ett problem, då presenterar vi en åtgärd här nu 15:00, därför det ska ta oss dit om 5, 10, 15 år. Eller vad det nu kan vara för något exempel. Sätt in dagens handlande i er berättelse om vart vi ska. Mm. Då tror jag också att respekten för politiken ökar.
Men hur ser det ut? Jag menar, nu är ju du ändå diplomat. Mm. Liksom, har du några goda exempel från världen? Eller går det åt helvete överallt?
Jag, det är klart att det finns goda exempel. Civilsamhället organiserar sig, tar över där där kanske kommuner eller stater drar sig tillbaka. Jag ser det i Sydafrika. Då kliver olika NGOs, non-governmental organizations, andra fram. Organiserar samhället byggt på någon form av medmänsklig gemenskap. Det är ju det stora hoppet, att i grund och botten så är vi i första hand medmänniskor. Inte mot människor. Utan jag mår bra när du mår bra. Jag mår faktiskt inte lika bra när du mår dåligt. Det tror jag är en grundbas för att vara människa. Och det är en drivkraft som man inte ska bortse ifrån. De exemplen ser jag i Sydafrika väldigt mycket. Men när det gäller utveckling inom att få ihop samhällen, att minska klyftor oss emellan, där tycker jag att det på de allra flesta håll går åt fel håll. Där vi ställs emot varandra. Där väldigt många ledare i världen bygger sin maktbas på att man ställer människor mot varandra. Mm. Jag anser att det är livsfarligt. Då skapar vi ju en generation av motmänniskor. Medan vi måste faktiskt vara medmänniskor. Och det politiska ledarskapet måste syfta till att skapa medmänniskor.
Men du som är
så det oroar mig.
Ja, men du är en intelligent person. Du, ja. Förstår du? Ja, ja.
Nu ska vi inte sitta här och ta i.
Okej. Ja, lite ändå.
Ja, lite. Ja. På marginalen.
Nej, men jag menar, du har ju liksom sett ultrahögen, om vi slarvigt kallar den för det, växa fram i liksom västvärlden, Europa. Ja. Varför har den gjort det?
Det finns nog inget enkelt svar på det. Det är nog flera saker som kombineras. Det ena är när globaliseringen, teknikutveckling, urbanisering eller vad vi än beskriver det som går väldigt fort. Då finns det alltid många som känner att vänta nu, jag hänger inte med. Vad har jag för nytta av detta? Man bor kanske i samhällen där det tidigare fanns ett bruk eller en affär eller ett postkontor och bussen stannade. Och sen har ruff, och nu ska jag betala mina räkningar på banken med mobilt bank-ID. Jag har inte ens wifi i det området jag bor. Alltså när det går väldigt fort i samhällsförändringarna, då finns det en stor grupp människor som säger stopp, jag vill stiga av tåget, stopp. Och jag kommer stödja dem som förhindrar den här utvecklingen. Där hamnar väldigt ofta högerns sympatisörer. Det kan vara andra också, men studerar man det historiskt så hamnar de där. Om det är det amerikanska rostbältet eller om det är i de områden där Sverigedemokraterna är starkast i Sverige. Min bild är att den högern, oavsett vilket land den är alltid som svagast i på universiteten. Därför där går 20, 21, 22-åriga människor som ser alla möjligheterna i samhället. De är inte rädda för morgondagen. De bejakar morgondagen. Då landar de inte i den sortens nationalistisk konservativ höger. Så jag tror att den politiska delen mobilisera de som känner oro för morgondagen. Medan de som känner bejaka morgondagen och känner framtidsoptimism, de väljer inte att sätta sig in i en Tea Party-rörelse eller en Trump-höger. Mm. Och därför ligger det ju ett ansvar för ledande politiker över hela världen att ge människor framtidstro. Man ska inte slå blå dunster i ögonen och säga att allting kommer bli rosenrött. Men man måste säga självklart stannar inte utvecklingen här. Om vi gör på det här sättet, det här sättet, det här sättet, då kommer vi pressa ner arbetslösheten. Det är väl ingen naturlag att vi ska ligga på 8% arbetslöshet oavsett om det är högkonjunktur eller lågkonjunktur. Oavsett om räntan är hög eller räntan är låg så ligger arbetslösheten stilla. Det är ingen naturlag. Det är ju ingen naturlag att vi ska ha en bostadssegregation. Det är ingen naturlag att vi ska ha dessa gäng som bryter ner vår trygghet i samhället. Så beskedet är att det kommer att bli bättre. Men vi måste göra en del saker på den resan. Idag upplever jag det som att den enda kontakt du och jag och alla andra har med morgondagen, det är orangea kuvertet som kommer en gång om året och talar om att vi kommer få en usel pension. Det är liksom enda hälsningen från morgondagen vi får. Och det räcker ju inte för att skapa framtidstro. Utan jag vill ha mer besked från framtiden om vad som väntar.
Men du var lite inne på det här förut, tänker jag, men alltså solidaritet och empati ligger väl väldigt nära varandra. Och
verkligen.
Det är ju, hur kommer det sig att de begreppen känns så utrotningshotade?
Jag tror att en förklaring är att vi under en väldigt lång tid har blivit beskrivna som kunder på en marknad istället för som medborgare i ett samhälle. Klara dig själv, satsa på dig själv. Började på 80-talet. Som kund på en marknad, där köper du en tjänst. Där har du inget som helst ansvar för de andra kunderna på marknaden. Om du och jag går och handlar på Willys eller på Ops eller Maxi eller var vi än handlar. Och sen står det en helt främmande människa framför oss och vi tittar i varukorgen och säger att himmel och pannkaka, det här var inte bra. Vi går ju inte fram och säger, du kära vän, jag heter det och det. Du vet om att det är livsfarligt mycket transfetter i de här grejerna du har köpt. Mm. Det gör vi ju inte. Nej. För vi har ju inget ansvar för den. I och med att vi är kunder bara. Vi ska bara göra en bra affär. Men om jag är medborgare i ett samhälle, då har jag ansvar för att dina barn har en bra barnomsorg. Mm. Och då har du ansvar för att mina föräldrar har en bra äldreomsorg. Därför då hänger vi ihop. Mm. Men om vi år efter år, årtionde efter årtionde, identifierar oss som kunder på en marknad, ja, då är ju kittet borta. Då är det bara jag som gäller, inte viet. Så jag tror att det kan vara en av förklaringarna. Och det är därför man måste tillbaka till ett resonemang om vad är samhället? Vad är idén med samhället egentligen? Mm. Mer än bara enskilda resor.
Men liksom, nu känns det ju som att du har lämnat politiken och du liksom brinner för visionen. Ser du liksom i ungdomsförbunden eller sådär att ja, men där finns det ändå liksom en tillväxt för det visionära?
Jag tror inte att de politiska ungdomsförbunden kanaliserar alla visioner och engagemang som unga människor har. Verkligen inte. De organiserar ju bara en bråkdel av de ungdomar som finns. Men jag är ju helt övertygad om att den unga generationen brinner för att åstadkomma en samhällsförändring. För de är de som ska leva längst i den här världen. Oavsett om det handlar om klimatfrågan eller om det handlar om solidaritetsfrågan eller vad det än handlar om. Så där tror jag att otåligheten är som störst. Därför är det ju livsfarligt om de som är som mest otåliga tvingas bli hopplösa. Förlora framtidstron. Då blir det ju grus i det svenska maskineriet på allvar. Det tycker jag är oroande.
Men okej, jag vet inte hur jag ska formulera om frågan för att jag ska få lite framtidshopp i alla fall.
Framtidshoppet är att jag tror att vi är individualister naturligtvis, men vi är samtidigt flockdjur. Vi lever i gemenskap med människor. Och jag tror också att vi har den drivkraften att vi vill utvecklas. Du utvecklas inte om du är i en fysisk grupp eller en digital grupp där alla har samma uppfattning som du. Där ni bekräftar varandra, där ni hatar de som inte tycker som er. Och ni bara scratch varandras back hela tiden. För i den här gruppen är vi så jävla tajta och håller ihop. Det sker ju noll utveckling där. Vi som art, vi som människor kan endast utvecklas när vi bryts mot andra som har andra uppfattningar, annan bakgrund, andra erfarenheter. Det är då vi växer. Och jag tror att den drivkraften finns i oss. Även om vi just nu är i en tidsanda där vi är lite fortfarande i chock över alla sociala medier, digitaliseringen och individualiseringen. Men det behöver inte vara normaltillståndet framöver. Jag tror att vi kommer söka oss till gemenskaper där inte alla är som jag, tänker som jag, tycker som jag. Därför jag kommer känna att det där gör mig mycket bättre. Mm. Jag trivs mycket bättre där. Jag är så optimistisk. Jag tror att vi tar oss dit. Det kan ta en tid. Just nu går riktningen i en annan riktning. Men jag tror vi tar oss dit.
Studiecirkel Sverige är inte dött kanske, eller?
Det behöver inte nödvändigtvis att man en tisdagkväll går och sätter sig i en ABF-lokal eller Medborgarskolan-lokal, dricker kaffe och äter en vetekrans och pratar om arbetslivets förnyelse. Det behöver inte innebära det. Det är bra om man gör det. Men överhuvudtaget mötesplatserna. Jag pratade med några om det här ytterst föråldrade, förlegade begreppet som man lovade dem att inte använda mer. fritidsgård eller ungdomsgård. Men där det gemensamma, där vi tillsammans skapar plattformar för att mötas. Idag är det ju egentligen bara McDonald's och dyra kaféer där man ska betala 50 kronor för en kanelbulle. Det är egentligen bara den sortens mötesplatser som finns. Men att skapa de här gemensamma ytorna som är attraktiva. Inte bara så som rum utan också med aktiviteter. Om det är en bilverkstad där man reparerar bilar eller om det är en musikstudio eller vad det nu än är. Där det är en access därför att vi är medborgare i ett samhälle. Vi köper inte den tjänsten utan vi är medborgare och vi inser att vi kommer att utvecklas åt bättre håll, bli starkare om vi faktiskt får chans att mötas på fler platser. De skalas ju bort i stor utsträckning. Jag kommer ihåg när jag kom in i Oskarshamns kommunfullmäktige 1982, då hade vi en lång lista på de öppna förskolor som skulle öppnas i kommunen. Och när jag lämnade fullmäktige 23 år senare, då hade vi en lång lista på de som skulle stängas. Mm. Och jag är inte övertygad om att det var rätt.
Mm. Vad har du för gemenskaper?
Jag känner att jag lever i en gemenskap där här i Sverige finns det värderingar som är väldigt starka som jag gillar. Som ambassadör säger jag aldrig det här är starka svenska värderingar. Utan jag säger det här är värderingar som är starka i Sverige. Därför det är självklart inte några unika värderingar för oss utan de är ju universella. Det finns värderingar här som är väldigt starka. Det finns en önskan om att inte låta klyftorna öka allt för mycket. De allra flesta människor vet att jämlikhet också har en tillväxtfaktor. De allra flesta som är väldigt förmögna, de vet att de skulle faktiskt inte få det sämre om man ökar köpkraften hos de som har minst. Därför då kommer de spendera sina pengar. Då kommer de köpa en kläder, en cykel eller göra någonting. De kommer inte sätta in det på den amerikanska pensionsfonden utan det kommer gå rakt in i konsumtion. Jag tror att det finns en, både bland ekonomer och allmänheten, en insikt om att samhället blir bättre om det hålls ihop. Vi ska inte alla vara lika. Jag talar inte om det. Jämlikhet är inte detsamma som att vi alla är lika. Men att extrema klyftor får samhället att driva isär. Jag tror att de allra flesta känner också att en extrem bostadssegregation driver isär samhället. En skolsegregation driver isär samhället. Och jag känner att det är värderingar som är starka i Sverige. Men så här ska vi nog inte ha det. Låt oss se vad gick fel. Vad ska vi behålla av det gamla, det nygamla för att forma det som vi ska ha framöver för att få ihop det lite bättre. Mm. Jag är optimist där. Och jag tror inte det handlar om vänster eller höger, stad eller land. Utan det är nog värderingar som är starka generellt sett i vårt land. Att det blir nog bättre för oss alla om vi får stopp på denna segregation att vi glider isär.
Men du var ju aktiv politiker under många år. Har du en skuld, delskuld
ja,
i det här?
Ja. Mm. Det är klart jag har skuld. Vi har alla skuld. Ja, jag tror att min skuld är att jag inte var tillräckligt vaksam på hur små beslut i över tid kan leda till stora effekter. Även om jag generellt sett varit motståndare till utförsäljning av det gemensamma så har jag självklart också varit inblandad i sådant. Det där bör utvärderas tycker jag. Blev det bra? Ett tag så var ju debatten att det gemensamma ska äga allting. Sen slog ju pendeln i taket åt andra hållet. Det gemensamma ska inte äga någonting. Det gemensamma ska bara köpa eller hyra av de som äger. Vi kanske ska landa någonstans i mitten där och säga att det här är det faktiskt väldigt, väldigt bra om vi äger gemensamt utan vinstintressen. Mm. Det här blir bra om det drivs privat och att vi köper den tjänsten.
Men hur skulle det ens gå till att man skulle liksom återförstatliga vården och skolan?
Nej, det tror jag inte, men det som nyöppnas okay. kan ju nyöppnas i den regin. Jag är ju inte någon nordkorean som anser att vi ska konfiskera privata egendomar. Men de nysatsningar vi gör kanske vi ska lägga på det gemensamma. Mm. Kooperativa former, stiftelser, gemensamt.
Okej. Okay.
Och driva med. För demokrati kan ju inte bara vara att vi har rätten att rösta. Det kan ju inte vara demokratin bara. Demokrati måste ju vara hur vi organiserar samhället. Att vi är med i själva skötseln av samhället. Jag tror mycket på den kooperativa modellen. Där vi faktiskt tar ett gemensamt ansvar för det vi gör.
Men du, liksom i diskussionen här kring gängvåldet som vi var lite på för en stund sedan, så nu är jag inte jätteinläst på det, men känslan är ändå att ja, men det är för att vi har haft en naiv invandringspolitik och nu ser vi frukten av det på något sätt. Håller du med om den beskrivningen, verklighetsbeskrivningen?
Jag tycker att den är för enkel. Vi vet att de som sitter i våra fängelser, de som är kriminella, de är överrepresenterade bland människor som är arbetslösa, som har låg utbildning, som inte har kommit in i samhället. Många invandrare har kommit i den här situationen. Men det är ju inte för att man kommer från ett annat land som man med automatik kommer till Sverige som kriminell. Om du har uppförd och uppvuxen i Borlänge och inte kommer in på arbetsmarknaden, inte får ett jobb, lever i ständigt utanförskap, ja, då har du också närmare att komma till kriminell verksamhet än om du är född i Syrien. Så det har ju att göra med hur det sociala livet för dig fungerar. Och då kan man ju säga, ja, det har kommit många invandrare och vi har inte varit tillräckligt skickliga på att ta vara på de kompetenserna. Se till att man får arbete, man får utbildning, att man fungerar. Där är ju skulden, inte de individerna som sådana. Så den kriminella verksamheten har ju sin drivkraft där människor känner ett utanförskap. Man är inte med i samhället, man har inte ett jobb att gå till. Där är ju rekryteringen. Och det har ju egentligen inte med hårfärg att göra, utan det har ju att göra med hur du har haft möjlighet att ta dig fram, framförallt på arbetsmarknaden, och försörja dig. Så generellt sett så är vi ju för få i det här landet. Jag gjorde en gång en turné över hela Sverige, besökte alla Sveriges kommuner. Och jag frågade, behöver ni vara fler invånare eller färre? Samtliga utom en, och en i Hallands län, sa vi måste bli väldigt många fler för att kunna klara välfärdens krav. Väldigt många fler måste vi bli. Framförallt ju högre norrut du kom i landet, så sa man vi måste bli fler. Vi har en åldersstruktur som gör att vi måste ha väldigt många fler komma till oss. Och då finns det ju två sätt. Du producerar barn, det tar 20 år ungefär innan de är anställningsbara. Eller att du är glad att någon kommer från ett annat land och flyttar till den kommunen och kan möjligen jobba då. Mm. Så vårt problem i Sverige är ju inte att vi är för många. Möjligen att vi är för många på fel ställen och att vi inte har en spridning över landet på det sätt som skulle göra att landet fungerar rationellt.
Och hur skulle man fixa det då med politik?
Jag vet inte. Jag är inte politiker idag.
Nej, jag vet.
Men en amatörfarfar skulle kunna säga så här. Jag tror det var Lycksele. Om det inte var Lycksele så får de väl ringa och bråka med mig. Men jag tror det var Lycksele jag besökte. Där de skulle ta emot 300 flyktingar. Och där hade fullmäktige tagit ett beslut att kommunen skulle gå samman för att övertyga 10% att stanna i Lycksele. Mm. Allt ifrån bandyklubben till jaktlaget till alla. För kan vi få 30 att stanna, då klarar vi den här befolkningsutvecklingen. En amatörinspel som inte är studerat säger så här. Välkommen till Sverige. Men det första 1,5 åren bestämmer vi var du bor. Det kanske då blir Lycksele. Då har man en möjlighet att integreras i samhället, kanske komma när arbetsmarknaden, kanske bli förälskad, komma med ett jaktlag och så säger man, jag struntar väl i Stockholm, jag stannar i Lycksele för här skjuter jag ju älg och spelar bandy. Så man kanske skulle kunna ha någon form av jag kan inte frågan och jag har inte jobbat med den, men problemet är generellt sett inte att vi är för många, men vi har inte en spridning över landet som gör att det blir bra. Mm. Och då kunde man väl diskutera det.
Men om du inte riktigt bottnar i det här så ska jag föra in dig på lite mer solid grund eller vad man ska säga.
Dra mig upp ur det träsk du puttade ner mig i.
Exakt. Hur är livet i Pretoria?
Jag sliter hårt. Det finns säkert de som tror att ambassadörens främsta uppgift är att gå med ett cocktailglas på en mottagning på en gräsmatta. Det gör jag ytterst lite. Vi sliter hårt. Sverige har ett gott anseende i Sydafrika. Vi är ett av de länder som Sydafrika håller högst. Vi var så aktiva mot apartheidsystemet. Vi har access på olika områden som andra länder inte har. Samtidigt som framförallt regeringspartiet allt mer närmar sig auktoritära regimer. United Russia i Ryssland, närmare band till Iran, Saudiarabien, Kina och mindre åt vårt håll. Vilket gör att vår strategi är att visa oss närvarande, attraktiva inom alla olika samhällsområden. Det är självklart upp till sydafrikanerna att välja vilka partners de vill ha. Men inom varje område ska de veta att Sverige skulle kunna vara en partner. Väljer ni bort oss är det ert beslut, men ni ska veta om att vi är här. Därför är vi synliga just igår. Ja, jag var här så fick jag bilder från mina kollegor. Då hade vi ett stort seminarium om medicinteknik. Vi har en högre utbildning, vi har forskning, vi har alla olika områden. Stadsplanering, vägplanering, klimatfrågor, ja, allt. Rymdforskning, vad det än är. Det finns inget samhällsområde som vi inte bevakar och som vi gör någonting kring för att stärka det här bandet mellan Sverige och Sydafrika. För att hålla Sydafrika nära oss i de demokratiska länderna. Det gagnar oss och det gagnar Sydafrika, tror jag.
Hur ser din fritid ut där?
Har i princip ingen fritid och det låter kaxigt, men det går i varandra. Kontoret på dagarna, möten och mottagningar på kvällarna. Har vi helgelediga så försöker vi åka ut i naturen lite grann. Vi har ju fantastiskt djurliv runt omkring oss. Man kan sitta och äta en äggmacka någonstans och så kommer en noshörning och går förbi. Det är klart att det är alldeles fantastiskt. Men det går i varandra, jobb och fritiden, på ett sätt som jag är ganska van vid, för mitt liv har varit, jag var först journalist och det hände någonting på kvällen, ja, då bevakade man ju det. Och sen så jag var politiker, ja, det spelar ju ingen roll, det är någon som ringer på fredagskvällen och är förbannad för någonting, så det går ju i varandra också. Och sedan ambassadör, så jag har från det jag lämnade gymnasiet alltid levt i någon form av ständig närvaro, ständig jour.
Ja,
okay. Ständig jour.
Men vad gör det med dig liksom, alltså... Har du svårt att vara ledig? Ja. Är du dålig på det?
Nu har jag kommit dit här att jag har nog förstört min förmåga att vara ledig. Och därmed så förstör jag också då den delen av äktenskap. Nu har jag en veckas semester här. Ja, då springer jag. Igår var jag på Pappersindustriarbetarförbundet. Nu sitter jag här med dig. Imorgon ska jag på LOs medlemsmöte i Norrköping. På kvällen ska jag ta BF i Uppsala. Och så tittar min hustru på mig och säger, men vi är ju lediga nu de här dagarna. Ja, men du vet, man kan passa på att göra lite grejer samtidigt. Så jag har nog förstört talangen att bara koppla av.
Hur är det för henne då?
Jag tror att det är ganska eländigt. Hon kan ju aldrig planera någonting. Hon säger, vad är det för bokstavskombinationer du har egentligen? Kan vi inte bara ta en hel dag och gå ut och gå i en park och lukta på blommor och titta? Efter 10 minuter så bara kryper det ju mig.
Men, vad fan? Hon borde kanske skaffa en älskare.
Ja, kanske hon har gjort. Ja. Alltså just på det området så känner jag inte att jag ligger efter. Men just det här att bara koppla bort allting och inte göra någonting, där är jag usel.
Okej. Hon kanske ska skaffa en kompis.
Det har hon. Ja. Hon är den sociala begåvningen i vårt förhållande. Hon har ett nätverk av kompisar. Och jag träffar dem regelbundet. Jag tänker, hur i himmelens namn, var du än är, Island eller Sydafrika, hinner du så snabbt skaffa så många goda vänner? Mm. Jag har ju inte någon. Hon har ju hur många som helst.
Okej, du har inte någon.
Nej, inte. Jo, vi är från Sverige. Men inte om du dimper ner 2-3 år i ett land. Eller 2-3 år i Sydafrika. Jag har ju ingen vän i Sydafrika nu. Okay. Jag har varit där i 3 år. Nej.
Men liksom, nu har jag har ju faktiskt varit programledare för UD-podden. Så jag har ju liksom lite grann pratat med diplomater genom åren. Tjatade så in i helvete på att jag skulle få åka ner och intervjua dig. Eller både när du var på Island och...
Varför fick du inte det då?
Jag vet inte. Budgetskäl kanske. Men hur som helst, så jag är lite sur för att du sitter här också i Gamla stan. Jag hade ju gärna kommit och hälsa på.
Men vi kan göra både och, du kan väl sända nästa därifrån.
Ja, så får det bli. Det får bli en del 2. Men... alltså i det här med diplomatin, som jag har förstått, det är ju liksom lite huggsexa om de här coola länderna. Det känns som att både Island och Sydafrika. Sydafrika är också en stor... Liksom. Varför har du lyckats få de här?
Island tror jag var på det sättet att...
Det var längst bort.
Nej, men jag hade ju varit i riksdagen väldigt länge. Lämnat som partiledare. Och jag ville ju vara kvar. Jag var ju fortfarande samhällsengagerad. Så jag åkte ju runt i vårt land och talade mycket politik och hade fler än 470 möten.
Och då lärde du känna Tom Åland?
Ja, just det. Då dök han upp där vid något tillfälle precis också. Det är en liten landsvägsagitator. Varenda Folkets hus och medborgarhus och samlingslokal i äldreboende som fanns i hela landet tycker jag poppade upp i. Och jag tyckte jättemycket om det. Tycker det är jätteroligt att få tala en halvtimme, 40 minuter och sen ha ett resonemang en timme därefter, va? Och sen ta en kopp kaffe och sen sätta sig i bilen och åka hem. Jag tycker om det. Det är ingen uppoffring. Jag älskar det till och med. Jag är född och uppvuxen i den sortens miljö och jag trivs där. Men jag började samtidigt uttrycka mer och mer politiska åsikter och en frustration över hur jag tyckte att socialdemokratin kanske inte... Jag är brottsligt lojal med mina efterträdare, med Stefan Löfven och Magdalena Andersson. Jag är inte en sån som sitter på läktaren och säger att ni gör ett dåligt jobb. Men jag började tala allt mer om vad jag tycker bör ske, vad bör hända, hur politikens inriktning skulle kunna vara och vad jag själv vill åstadkomma utan att kandidera på något sätt. Och jag tror att det där till slut uppfattas lite grann som ett hot av den socialdemokratiska ledningen. Jag drog väldigt mycket folk, det var fullsatt vart jag än kom. Så då var det väl någon smart som sa, men vänta, vi måste få tyst på honom på något sätt. Vi gör ambassadör av honom. Och det hade jag inte fått. Jag hade sagt, jag vill gärna ha det. Men det tog ju 6 år. Så det var ju inte som så att, ja, nu har Håkan Lennart som Socialdemokraternas ordförande. Nu skickar vi honom som ambassadör, som tack för lång och trogen tjänst. Nej, Socialdemokraterna ville bara gräva en grop bakom 68 på Sveavägen och slänga ner mig i gropen och lägga en presenning över. Det var det man önskade.
Är det så det känns?
Ja, absolut. Snälla någon. Det erbjudande att ta vara på mig på något sätt som jag fick då av partiledningen, det var att bli ordförande i arbetarrörelsens arkiv.
Okay. Två
styrelsemöten per år. Men då sa jag till ledningen att jag är helt övertygad om att ni hittar någon bättre lämpad än mig, så den posten vill jag inte kandidera. Det var den relationen jag hade med Socialdemokraterna efter jag lämnade som ordförande. Jag fick också en lapp med en kontaktuppgift till en psykolog som låg då på mitt skrivbord ifall jag behövde ringa en psykolog. Så en lapp med kontaktuppgift till psykolog och erbjudande om att bli ordförande i arbetarrörelsens arkiv. Och då kände jag att Socialdemokraterna vill inte ha med mig att göra. Behöver de inte det? Jag lämnar. Jag har inga problem med det. Så åkte jag runt i landet och talade istället utifrån mina egna erfarenheter. Det där blev nog besvärligt sen, tror jag.
Ja, men,
och då tyckte de inte om det. Och då sa de, vi måste få tyst på honom. Vi gick till Island. Jag hade en årsbudget på 50 000. Och jag blev ambassadör och jag får inte prata politik. Så jag tror det var så jag blev utnämnd. Så jag gjorde ett ganska bra arbete på Island. Och då upptäckte Ann Linde, hon såg att jag klarade av myndigheten, att jag var en duktig ambassadör. Och sen kom de på den smarta tanken, Sydafrika, där Olof Palme och socialdemokratin är så stark. Det är nog bra att headhunta just en tidigare sosseledare till Sydafrika. Just därför att vi har den accessen, eller socialdemokraterna har den accessen. Så det var en headhunting.
Men bara en liten fråga, och det här kanske jag kunde ha läst in mig på, men... När du gör den här eran då, när du liksom lite frifågel och åker runt till alla ålderdomshem. Vem betalade?
Mycket betalade jag. Okay. Jag satt fortfarande kvar i riksdagen, så jag kunde ibland få milersättning, men i huvudsak betalade jag själv. Jag har inga problem med det. Jag tycker bara det är roligt. Så nej, det var jag. Det gick ingen räkning till Socialdemokraterna för det, utan det släppte de.
Men ja, okej. Okay. Så alltså, när du då får det här, för jag menar, när jag läser på om dig, ska jag säga, så är det ju liksom en era som det spinner kring. Men sen är det ju lite grann att du har simmat ut ur bild på något sätt, kan man väl säga.
Verkligen.
Du hade en önskan, säger du, om att bli diplomat, ambassadör.
Jag hade en önskan om att få fortsätta vara aktiv. Jag lämnade ju som ordförande, Jag var ju 50 år ungefär. Och jag hade gjort 23, eller jag kommer inte ihåg då, men när jag lämnade, så jag hade gjort cirka 20 år i riksdagen. Varit politiskt aktiv sedan 1976. Jag kände att jag hade en eld i mig. Och jag tänkte på något sätt kan man väl ta vara på mig. Kanske Folkets husrörelsen, kanske ABF, utredning, att uppdra, någonting. Jag hade, karriären var ju över. Jag siktade inte på några toppposter, men på något sätt, man har ju ändå investerat i mig sedan mitten på 70-talet, skulle man väl kunna få lite uteffekt nu. Jag vill inte vara sysslolös och jag vill tillhöra en gemenskap. Jag vill komma till ett gäng, ta en kopp kaffe, prata med varandra, kavla upp ärmarna och jobba. Det finns ju inget värre än att inte få gå till ett arbete, att inte känna sig behövd. Det gäller ju oss alla. Och jag var plötsligt inte behövd. Jag var inte välkommen. Och jag plågades av det och jag sa jag gör vad som helst. Och då kom ju det här kraftfulla erbjudandet, styrelseordförande i Arbetarrörelsens arkiv, 2 styrelsemöten per år. Och då kände jag, okej, tydligare än så kan ni inte säga. Vi vill inte ha med dig att göra. Mm. Och då tog jag konsekvensen av det.
Okej. Okay. Hur var det då att landa på Keflavik för första gången i det nya ämbetet?
Ja, fantastiskt, jag tog dessutom båten.
Aha, okej. Okay. Då hade jag fel.
Nej, man landar ju på Keflavik i vanliga fall. Men jag tog båten för jag ville försöka förstå hur långt bort ligger Island. Det är en önation jag ska till.
Spoiler, och, skitlångt.
Sitter på däck där i 3 dagar va? Och du ser bara horisonten. Shetlandsöarna och Färöarna. Men då förstår jag vilket strävsamt folk det här måste vara. Så isolerade de måste ha känt sig i århundraden. Och vilka kämpar de måste vara här ute på den här kobben i Nordatlanten som har byggt ett välfärdsland. Så den båtresan gjorde mig väldigt ödmjuk när jag mötte de första islänningarna. Jag nästan rådnade och tänkte vilka kämpar det jag kommer till, vilket de också är. Mm. Och så bestämde jag mig då för att jag ville göra en båtresidens eller som ambassad till en mötesplats, ett Folkets hus. För medborgarna. Och året innan jag kom till Reykjavik så hade vi haft ett 70-tal gäster på residenset. Och när Åsa och jag lämnade efter några år så hade vi med råge passerat 20 000.
Mm.
Öppnade konstgallerier, hade konstutställningar, konserter i trädgården. Så det blev en samlingsplats för Reykjaviksborna att komma till det svenska residenset. Mm. Och det tyckte jag väldigt mycket om. För då knöt man kontakter, det gjordes företagskontakter, antalet isländska studenter på svenska universitet ökade. Jag njöt varje dag jag var i Reykjavik.
Mm. Kan du hisspitcha, vad är det för stad liksom?
Reykjavik är en partystad. Mm. Det är en liten stad. Man i princip kan gå igenom de allra centrala kvarteren. Den vibrerar, den kokar, den har energi. Det är en levande, energisk stad med unga människor som bubblar. Men det är också en partystad som ligger så till att om du sitter på en bar där så kan du träffa någon från New Jersey. Du kan träffa någon från New York, du kan träffa någon från London, du kan träffa någon från Berlin och någon från Stockholm. Och så sitter man där, men ja, vi tar ju weekenden här vi också. Så den är verkligen en kosmopolitisk stad på så sätt. Mm. Världen kommer till Reykjavik.
Saknar du det?
Ja, jag saknar Reykjavik. Där lyckades jag skaffa mig en väldigt kär vän som jag saknar. Han var körsnär och hade ett stort antal...
Vad gör han sen?
Körsnär, han studerade pälshantering i Sverige på 70-80-talet. Och blev en av de främsta pälskonstnärerna, ska vi kalla det så.
Okej.
Gör pälsar.
Mm. Mm. Men du, rätta mig om jag har fel, men man sitter normalt i ungefär 3 år på en plats. Mm. Och då skickade Ann Linde dig efter 3 år då, ungefär till Pretoria.
Mm.
Och hur var den omställningen?
Total. På Island hade jag nästan hela regeringen i min telefonbok. Och hade det varit en fotbollsmatch eller någonting så smsade vi varandra eller whatsappade varandra och grattade och så. Umgicks med utrikesministern, hade statsministern på de allra flesta stora event. Hade statsministern invigde våra Bergmandagar och jag hade statsministern medverkade på flera olika saker. Jag hade presidenten inblandad, jag hade presidentens fru med på min stora sillmiddag som jag arrangerade. 7 sorters sill kommer presidentfrun dit. Så det var närhet till alla. Sydafrika är det tvärtom. Där är det ett avstånd till alla. Det handlade mycket om att bygga personliga relationer. Så jag körde igång direkt med Oliver Tambos son Dali Tambo. Och bjöd hem honom och hans fru och syster och lagade mat med dem hemma. Jag chansade på det. Mm. Tänkte att istället för att gå på en fin restaurang så ställer vi oss och rullar köttbullar och lägger in lite sill. Jag stekte småländska isterband och dillstuvad potatis och sådär. Och sen lagade vi den maten. Jag fick även småländska kroppkakor med lingon, rågröda lingon. Inte ja, kokta, rågröda.
Lång meny.
Det var som ett smörgåsbord som jag ställde upp så här då. Mm. Och då hade jag bara varit där i 2 veckor tror jag. Vi hade inte fått våra, bland annat 3 veckor möjligen. Och han sa ju då att du har flyttat in i mitt hjärta, Håkan.
Ja, oh, wow.
Hoppas jag. Mm. Så jag tror väldigt starkt på det att man bygger de personliga relationerna. Och så har jag gjort de viktigaste personerna som jag behöver ha nära mig. De bjuder jag och sen så lagar vi mat tillsammans. Jag frågar deras sekreterare, är det 1 timme eller 2 timmar? Ja, 3 timmar. Ja, det är 1,5 timme som han eller hon kan vara hos dig. Bra. Lagar vi mat 15 minuter, pratar 1 timme och sen så äter vi 15 minuter. Och då har vi liksom gått den cirkeln. Och helt plötsligt så hade ganska nyligen vis justitieministern hemma som aldrig hade ett isterband naturligtvis hela sitt liv. Och jag tror så starkt på den här, då får du en access. Så de här avstånden som är mycket längre i Sydafrika än Island, de krymper. Om man lagar mat tillsammans. Men de är lika långa om du går på en fin krog. Som kostar skattebetalarna mer pengar dessutom. Så jag kallar det liksom silldiplomati. Mm. Skrivit en bok om silldiplomati nu som har kommit ut. Att vi faktiskt kan främja Sverige och svenska företag. Genom att lägga in sill tillsammans.
Mm. Flyger du in?
Jag tar med mig. Jag nu kommer 3 kylväskor med mig ner.
Ja, okej. Okay. Mm. Specialbagage? Frågetecken.
Nej, jag har tre. Jag har 3 väskor.
Ja, okay. Jag fattar. Det var den ena följdfrågan. Jo, och sen har ni då diskuterat att det ändå finns viss likhet med den här märkliga sydafrikanska korven som kommer
i... Ja, boerwurst.
Ja, exakt. Som kommer i en liksom...
Den är mycket kryddpeppar. Mm. Det är väldigt mycket kryddpeppar i den. Mm. Och den har ju en tysk, nederländsk tradition. Från boerna, bönderna som man kallar det. Det är bondens korv heter den. Och den finns i flera olika varianter. Men den bygger på kryddpeppar. Väldigt, väldigt mycket kryddpeppar. För mycket kryddpeppar tycker jag. Men grillkulturen är ju stor i Sydafrika. Första klädesplagget, nej inte ända, nu har jag köpt någonting mer. Men det första klädesplagget jag köpte var en t-shirt där det står I just wanna braai. Mm. I Sverige funkar ju inte braai lika bra. Men i Sydafrika betyder det jag vill bara grilla. Mm. För braai är grilla. Mm. Så jag har en orange, knallorange t-shirt där det står I just want a braai på.
Men du, jag funderar på om jag har gjort matten rätt då, så borde det väl vara liksom om den här 3-årscykeln då är det nästa år det är dags att flytta.
Nej, håller jag mig fast. Jag var 3 år.
Ah?
Jag var 3 år. Ah, okay. Så, ja, så jag började ju då 20, så hösten 20, 21, 22, 23. Och jag har fått förfrågan om att stanna längre. Så jag räknar med att köra en liten stund till.
Mm. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Värvet samarbetar med Allente, en extremt härlig streamingtjänst. För det som är så bra med den är att du kan varva, och jag ska förklara hur jag menar. Jag vet inte hur du tittar på tv, men hemma hos oss är vi lite periodare liksom. Halkar in på någon tv-serie på Sky Showtime och sen är det massa aktiviteter på kvällarna, så det tar ett par, tre veckor, en månad att bli klar med den. Och då ligger ju liksom HBO Max till exempel i träda. Vi betalar för den men använder den inte. Tänk om man... Nej, det går ju förstås inte. Jo, det går visst. Med Allente samlar du streamingtjänster och vanliga tv-kanaler i ett paket i en app. Och deras magiska flexpaket gör att du alltså kan byta ut och växla mellan streamingtjänster utan extra kostnad varje månad. Ha Sky Showtime en månad. Byt sen till HBO Max eller Discovery Plus till exempel. Du kan testa det här idag utan bindningstid. Med rabattkoden VERVET100 får du dessutom 100 kronor i rabatt i månaden i ett halvår. Halvår på Allentes flexpaket. Du läser mer och kommer igång på allente.se/stream. Tack Allente! Värvet har ett betalt samarbete med Lundgrens nikotinportioner. Och det här är ett budskap som handlar om nikotin, ett mycket beroendeframkallande ämne, och därför riktar det sig endast till dig över 25 år som redan använder nikotinprodukter. Sen tidigare finns till exempel smakerna Dunge, Äng och Rimfrost. Nu har Lundgrens lanserat nästa smak som heter Kvällsbris. Kvällsbris har toppnoter av mörkmint som vilar på en bas inspirerad av naturlig tobaksmak. De kommer i Lundgrens vita stora portionspåsar och är en tobaksfri nikotinprodukt. Och vill du läsa mer om det här, gå in på more.se/lundgrens. MOOR.se/lundgrens. Tack Lundgrens.
Även om du verkar ju trivas som diplomat, när vi den första timmen nu nästan har pratat, så känns det ju ändå som att du har så himla mycket politiken i ditt DNA.
Ja, ja.
Liksom. Du är en politisk varelse.
Ja, ja, det har jag.
Är det inte någonting i dig då som känns lite amputerat när du inte får jobba med det fullt ut?
Ja, men jag är också en lagspelare. Även om jag bara varit ordförande för ett stort parti, så beskriver jag mig själv som en lagspelare. Fullt ut, och jag behöver verkligen inte stå längst fram, utan jag trivs i en grupp av människor som har ett gemensamt mål. Nu jobbar vi väldigt mycket med att öka samarbete inom säkerhetsområdet med Sydafrika. Passar mig som hand i handske som gammal försvarspolitiker.
Just det. Mm.
Så jag tycker om att ta mig an en uppgift. Ser jag uppgiften är spännande, ja, då kavlar jag upp ärmarna, går in i saltgruvan och öser salt dygnet runt. För den här uppgiften ska vi jäkla klara. Failure is not an option. Nu ska vi leverera detta. Och det innebär inte att jag behöver ha med friheten att stå på barrikaderna och skrika mina slagord för att få tillfredsställelse. Jag får en enorm tillfredsställelse av att med gänget på ambassaden leverera tuffa målsättningar som vi har satt upp.
Mm.
Så jag tror att jag har en frihet i att jag inte behöver stå längst fram. Jag söker inte ljuset. Jag jagar inte publiciteten. Jag gör inte intervjuer hela tiden. Jag behöver inte vara med i Let's Dance. Jag behöver inte stå och laga mat i tv. Jag behöver inte dirigera orkestrar för att få mig själv bekräftad.
Det programmet har de lagt ner så länge.
Ja, men jag fick den frågan, Maestro, eller vad den hette.
Ja, just.
Så liksom,
eller jag tror att, i alla fall att
det är jag har inte det behovet.
Nej.
Att stå främst. Jag stod främst under en kort period. Jag fick ta oerhört mycket stryk. Jag har inget behov att stå där och skapa mig en plattform. Utan jag är jag. Jag jobbar hårt. Jag vill åstadkomma förändring.
Mm.
Men jag behöver inte ha spotlighten på mig.
Men du Håkan, du är ju liksom... Du beskrivs ofta som en människa med liksom nära till känslorna. Inte minst av dig själv. Mm. Det låter ju ändå lite grann när vi pratar om den här... vad ska man säga? Jag hittar inte uttrycket. Men det sättet som du fick liksom lämna partiet, så att säga, operativt. Väcker det någon bitterhet i det?
Ja, bitterheten är att, det har jag inte pratat med någon om, det kan jag ju ta för dig då. det var att Socialdemokraterna tog tillbaka avskedspresenten till mig.
Oj.
Mm. Jag var med när vi organiserade avskedspresenten till Mona Sahlin. Det var ett seminarium i Mellanöstern. Kostade väldigt, väldigt mycket pengar. Men vi genomförde det, för det var vår partis present till en ordförande som hade tvingats avgå. Jag fick ett kulturseminarium av Stefan Löfven. Och jag blev jätteglad. Och jag satte igång och planerade det i min hemkommun Oskarshamn. På min morfars konstnärsgård, Källströmgården. Jag pratade med den föreningen, Källströmgården. De älskade det. De la nya plattor, handikappanpassade, fixade massa olika grejer. Jag bjöd in en lång rad namnkunniga kulturpersonligheter som tackade ja för att vara med i ett samtal om kulturens betydelse och roll för att stärka demokratin, för att öka sammanhållningen i samhället. Lång lista på väldigt, väldigt bra företrädare som ville komma till Påskallavik i det här samtalet. Jag var lycklig över det. Sedan så fick jag då besked om att pengarna som jag hade fått fick inte användas till det. Mm. Och jag fick ingen förklaring till varför. Det var val i september och det här skulle vara i juli någon gång. Så jag förstod ju då att helt plötsligt så kände Socialdemokraterna, ja men nu är ju Håkan Juholt i ett seminarium med en hel del namnkunniga personer inom kultursektorn. Vi vill ju bara att han ska försvinna från jordens yta. Där måste vi stoppa. Så jag fick inte genomföra det kulturseminarium jag hade fått. Men då jag är lojal så skrev jag till alla dessa personer och sa, av personliga skäl måste jag ställa in det här seminariet. Därför jag ville inte orsaka den skandalen för Socialdemokraterna i augusti eller juli månad när valet var i september. Mm. En tid senare, om det var ett år eller någonting sådant, så hade Socialdemokraterna givit i uppdrag till en kille som heter Peter Justasson och ytterligare någon att ändå göra ett seminarium som jag inte själv var inblandad i, som genomfördes i ABF-huset. Där spelade vänsterns blåsorkester för mig och ytterligare några medverkade. Inte en enda representant från Socialdemokraterna var i lokalen.
Och då är det ändå rakt över gatan, va? Från
inte en enda representant från riksdagsgrupp, partistyrelse eller från valda av Socialdemokraterna. Självklart fanns det socialdemokrater i rummet, men det var ingen som på det sättet representerade Socialdemokraterna. Den taggen bär jag. Ni ger mig en avskedspresent, ett kulturseminarium. Ni tar tillbaka det. Och när ni sen riggade så kommer ni inte någon dit och är med. Man kan inte tydligare än så säga du är inte vattenvärd.
Nej, du är persona non grata.
Du är persona non grata i den rörelse du har tjänat sedan 1976. Det kan inte sägas tydligare än så. Den bitterheten bär jag. Mm. Men den plågar mig ju inte. Men där bekände de färgen. Och det var inte speciellt fint gjort av killar och tjejer som går omkring och bär plakat eller står solidaritet på. Det hedrar dem icke.
Mm. Vad tänker du om det då? Liksom, alltså, hur ofta kommer den här?
Aldrig.
Nej,
okay. Aldrig. Det som kommer, det är när jag ser, i förrgår fick jag mitt barnbarn. Det som kommer över mig och jag inte kan frigöra mig ifrån, det är, hade mitt politiska projekt blivit bra? Hade jag fått uppbackning, det Tommy Weidelich och jag och flera andra, det vi ville driva igenom, hade det blivit bra för Sverige? Den svaret kommer jag ju aldrig få. Den plågas jag av ibland. Mm. Hade det kunnat minska Sverigedemokraternas framgång om vi hade haft ett mer inkluderande samhälle? Jag tror att mycket av mitt sätt att uttrycka mig politiskt också hade inneburit ett alternativ för dem som valde att gå till Sverigedemokraterna. Inte för att de är främlingsfientliga utan därför att de saknar framtidstro. Och möjligen kunde jag ha givit dem framtidstro och då hade de kommit till mig och Socialdemokraterna istället. Den funderingen, den rider mig emellanåt. Hade samhällsutvecklingen kunnat bli annorlunda? Men de här oförrätterna och det här tramset ledningen höll på med, ge mig en lapp till en psykolog och ta tillbaka gåvan, det har jag lämnat bakom mig. Men det visade också faktiskt, efteråt nu så känner jag, det visar faktiskt endast hur jäkla rädda de var för mig. Mm.
Men finns det människor som du inte har förlåtit?
Jag tror på förlåtelse. Mm. Jag tror på förlåtelse. Och det här är inte det värsta som har hänt i mitt liv. Jag, ett antal år tidigare, 5-6 år tidigare, gick igenom en mycket jobbig skilsmässa. Den var avsevärt jobbigare än det här. Så jag hade redan en justerad referensram. Det här, det var som ett myggbett jämfört med att få vänsterarmen avsliten. Mm. Så jag har inget behov av att släppa in bitterhet och gå och vara förgrämt. Tvärtom, jag är en glad skit. Mm. Jag tycker om människor, jag tycker om att jobba. Men det är självklart en hel del människor som inte förtjänar min närvaro.
Mm. Okay.
Det finns några stycken, både journalister och politiker, som har ringt upp mig och bett om ursäkt. Och jag har sagt, jäklar vad jag beundrar dig för att du gjorde detta. Jag är djupt imponerad av det, självklart. Du hade inte ens behövt ringa, men oj vad jag beundrar dig, tack. Fotografer, journalister och politiker har gjort det. Det är stort. Mm. Men sen finns det ju de som naturligtvis inte har gjort det. Men vi behöver inte träffas. Våra vägar träffas ju inte. Vi ska inte fira midsommar tillsammans. Vi behöver inte kindpussas. Jag behöver aldrig se dem. Plågar mig inte ett dugg.
Mm. Men finns det människor som du skulle gå över gatan för att slippa möta?
Ja, det gör det. Fast det är faktiskt enda sossar.
Ja, okej. Okay. Mm. Jag fattar. Mån av dem, eller?
Nej, det är egentligen ingen roll. Men det är intressant, för det är ingen från andra politiska partier, och det är ingen från media, och det är ingen från näringslivet. Så de jag skulle byta trott av för, det är nog bara några få, en handfull sossar.
Mm. Okej. Okay. Jag antar att jag inte får namnen. Så då kommer jag fram till min...
När vi sänder från Sydafrika.
Ja. Okay.
Och vi kanske har tagit ett glas pinotage.
Oj.
Då kanske du har fått mig i obalans. Och då kanske jag säger namnen.
Ja, just det. Ja, till del två, ja. Perfekt cliffhanger. Bra. Nej, men jag funderar på... Det är missarna man minns av den store poeten Wille Crafoord i Melodifestivalen 97. Och spelar det liksom roll att du så ofta får prata om de här missarna?
Nej.
Eller liksom misslyckandena?
Nej. Det är mitt liv. Hur länge fick Staffan Tapper tala om straffen han missade eller vad man än gör? Alltså, det liv vi har levt är ju de människor vi är. Mm. De veckor, dagar, månader som har gått är det som blev livet. Och det är ups and downs. Det är glädje, det är lycka, det är sorg, det är vemod. Det är livet. Och ska man då säga, när den här delen av mitt liv, den distanserar jag mig ifrån, då blir man ju bara halv som människa.
Men det kan ju vara smärtsamt att behöva återuppleva det gång på gång.
Nej,
eller vad?
Jag är förbi det. Mm. Jag är förbi det. Bara nu när vi kom och pratade om det, jag blev lite förbannad igen. Det här med den gåva jag fick som de tog tillbaka. Mm. Jag fick den inramad, och ett kort ögonblick så övervägde jag att åka till 68, sätta den vid dörren och säga, liksom, nu får ni den även fysiskt tillbaka procenten. Mm. För när jag tagit tillbaka den i handling, då blir jag bara arg igen. Men absolut inte smärtsamt. Men dumhet retar upp mig. Det där var dumhet. Mm. Och vi kan alla göra misstag. Vi kan alla ha en strategisk övertygelse om att vi måste göra någonting som skadar någon annan. Allt det där, det har jag full acceptans för. Men ren korkad dumhet, det har jag svårt för.
Ja, men det låter väl också som ryggradslöshet,
ja,
va?
Absolut. Mm. Fullkomligt.
Mm. Mm. Men tänker du någonsin på att du liksom har varit med och format Sverige och fan skrivit historia?
Det tänker jag absolut inte på.
Nej.
Aldrig någonsin. Jag kommer stå i historieböckerna, Socialdemokraternas ledare som inte blev ordförande. Det är det jag har åstadkommit. Men jag tror kanske att när jag sitter här med dig nu, en av de största poddarna om jag har förstått det hela rätt, 11 år efter att jag lämnade som Socialdemokraternas ordförande, 11 år efter att jag uttryckte någon som helst politisk uppfattning, då begriper ju jag att jag har sått frön. Då begriper ju jag att jag har påverkat människor. Då begriper ju jag att jag ändrade dagordningen, gjorde någonting. Annars så skulle jag ju inte ta in mig här i studion. Så det är en påminnelse om att jag lever kvar på något sätt, därför att jag kom i detta stora parti med ett löfte om ett annat samhälle, om en annan värld, ett annat sätt att leva på, som faktiskt vi tillsammans skulle kunna forma. Vi behöver inte jag pratade med någon ganska nyligen som sa, vet du om Håkan, jag var och lyssnade på ditt tal i Almedalen. Var du, sa jag till mig, var en ung kille. Ja. Jag minns att du talade om att alla barn skulle ha rätta glasögon. alla barn ska ha rätt att kunna se vad läraren skriver på tavlan. Det är liksom ingen dyr reform. Den grabben kommer ihåg att, att jag sa det för 11 år sedan. Mm. Och då pratade jag med Anton nu som blev pappa igen. För jag sa du måste peppa mig lite grann om vad jag ska prata med om i värvet. För jag är helt off. Och då sa han, vilka är politikernas hjärtefrågor idag? Sa han. Och min son är väldigt samhällsengagerad, Anton och Viktor också. Båda två är väldigt samhällsengagerade. Och så sa de att vi tittar ut med partiledarna. Och vi tycker att de är ungefär likadana. Vi tycker att de säger ungefär samma saker. Ja, Jimmy Åkesson då kanske invandringen. Men vilken är hjärtefrågan för individerna som leder partierna? Mm. Frågar Anton då. Mm. Ja, säger jag, jag har inte följt det så noga, säger jag. Men den här killen kommer ihåg att för 11 år sedan så var glasögonen till barnen en jättefråga för Håkan Juholt.
Mm.
Det är ett konstigt svar på din fråga. Men när jag får sitta i en studio här och prata med dig så reflekterar jag över att jag sådde nog ett antal frön i samhället som kanske fortfarande lever.
Mm. Och det jag blev så jävla fångad av apropå Tom Holland som ju, ja, det var ju, jag blev så chockad bara, men det var fint att få träffa honom i verkligheten. Men det var ju att, alltså det oförtrutna brinnet som du bär på, liksom att den där lågan, den verkar ju aldrig falna.
Nej, det brinner en eld i mig.
Mm.
Åsa säger ibland att jag har bokstavskombinationer. Kan mycket väl vara som så. Men det rusar i mig att förslösa inte tiden. Ibland så tänker jag på det här med fängelser. Vi hugger ju inte av händerna på kriminella och fötterna och sådär, va? Utan vi tar ju deras tid. Under det här året, 2, 3 år, kommer du inte kunna förverkliga dina drömmar som människa. Därför tiden är det dyrbaraste vi har. Mm. Så du som har gjort det här brottet, vi som samhälle straffar dig genom att ta ifrån dig tiden. Det tycker jag vi borde tänka på lite oftare. Tid är det dyrbaraste vi har. Och den ska vi fasen använda lite bättre, va? Än jag tycker att vi ibland gör. Också och det rusar i mig. Jag vill använda tiden mer effektivt.
Också en väldigt jämlik produkt.
Absolut, vi har lika mycket tid.
Mm.
Och sen hör vi så många säga att jag hinner inte detta, jag har inte tid med detta, jag hinner inte detta. Vi människor har aldrig någonsin i mänsklighetens historia haft så mycket fritid som vi har idag.
Mm.
Ändå hinner vi med mindre än någonsin tidigare. Så det är nog den elden som brinner. Samtidigt som jag är fortfarande den här 14-åriga grabben som skrev till Reagan och Brezhnev.
Mm.
Det är klart att det är möjligt.
Fick du svar?
Nej, jag tror inte de hade adressen till SSU-klubben, men jag är helt säker på att vi skrev med det i brevet.
Ja. Okej. Okay. Ja. Vad skönt. Jag har suttit och liksom kommit på att jag måste ställa den följdfrågan förr eller senare. Nu,
passade den ju väldigt bra.
Igen. En timme senare så fick du. Nej, men för jag tänkte på det att liksom, ja, men om vi bara ska prata lite om ditt politiska uppvaknande då.
Ja.
Ska vi säga vad det där brinnet liksom...
Jag tror att jag fick en kick av att jag kunde påverka. Jag var uppvuxen i ett socialdemokratiskt hem. Min pappa var aktivt facklig och socialdemokrat. Han var grafiker och jag var på 1 maj tidigt. Så jag hade det med mig i modersmjölken. Men sen när jag gick på högstadiet så var det några, ja, halt kille, lite kraftig, var ju verkligen inte i det hippa gänget på skolan. Det var det några av de tuffa tjejerna, för jag pratade ju ganska mycket med, som ville ha en rökruta. Och de kom till mig och sa, kan inte du hjälpa oss med rökruta? Jag tror det var 8:e klass där.
Mm. Det var for a good cause också.
Exakt.
Ja.
Och jag satte igång en himla arbete där mot skolledningen och argumenterade. Och till slut så gav de upp och gjorde en rökruta. Så min första politiska framgång kanske har tagit livet av ett stort antal fantastiska män och kvinnor i Oskarshamn. Men den bekräftelsen jag fick av det coola gänget, för jag var den som kunde fixa fram rökrutan, tror jag blev min väg in i politiken. Och kan jag fixa den här rökrutan, ja, men då kan vi se till att Reagan tar bort atombomberna, va? Det hängde ju samma liksom Så det finns ett driv där. Det är klart att jag kan fixa så att alla barn har glasögon. Det är helt orimligt att man ska sitta i klassrum och inte se vad som står på tavlan i ett välfärdsland. Så den finns i mig, att om vi gör rätt saker, om vi prioriterar, om vi anstränger oss, om vi har en tanke med det vi vill åstadkomma. Rökrutan hade ingen längre strategisk, när jag mer imponerar på tjejerna. Men om vi har någon form av strategi för det vi vill åstadkomma, ja, då är allting möjligt. Mm. Och det tänker jag inte släppa. Det är möjligt.
Nej, för, liksom, kanske lite konstruerad fråga, men jag tänker att om det finns ett politiskt uppvaknande, så om det skulle finnas ett politiskt insomnande då, men det
ja, partipolitiskt insomnande kan ju vara förestående, det vet jag inte. Jag kommer ge min röst i nästa val till de som övertygar mig om att de är en garant för ett samhälle som håller ihop, för ökad jämlikhet, för en frihet som innebär att min frihet inte växer på din bekostnad, utan min frihet förutsätter att också din frihet växer. De som formulerar en sådan samhällsmodell och visar på hur de ska ta det dit, inte bara slagord, de får min röst.
Så måste du lite längre vänster ut än sossarna då kanske? Eller?
Nej, det vet jag inte. Det vet jag verkligen inte. Än så länge har jag röstat på samma parti i mitt liv. Men jag vill bli övertygad. Jag är inte så där vansinnigt imponerad idag, men jag vill bli övertygad. Och jag vill att de ska upprätta ett kontrakt med mig, om inte Socialdemokraterna, utan de politiska partierna. Håkan, om du och väldigt många andra människor mer röstar på oss, då kommer vi föra Sverige hit. Det är dit vi vill. Jag nöjer mig inte med att man springer ut valveckan och delar ut skatterabatter för bensin. Jag vill inte bara ha här och nu. Jag vill ha en tanke om det som ska komma morgondagen. Den som ger mig den tanken, den får min röst. Jag hoppas att det blir Socialdemokraterna. Men det är den som gör det som får rösten.
Nu hade det varit ett snyggt ställe att avsluta, kände jag. Men jag skulle ändå vilja ställa den här frågan. Hur präglad tror du att du är av din liksom klassbakgrund?
Stort. Jag kommer ihåg när jag kom in i riksdagen och vi hade Björn von Sydow. Jag började jobba som politisk sakkunnig hos Tage Pettersson som försvarsminister redan mitt första år i riksdagen. Skrev underlag och tal och så. Och sen fortsatte jag med Björn von Sydow. Jag kallade honom statsrådet. Mm. När vi satt så här. Hur vill statsrådet ta detta? Mm. Och till slut sa de, sluta för fan Håkan, det är Björn. Mm. Jag kommer ihåg när jag var partiledare och Svenska Dagbladet var väldigt angelägna om att måla ut mig som en narr. Som en korkad person. Jag vet ju att jag var en av de få politiker som har förmåga att skriva sina egna tal. Som har ett stort kulturintresse, kulturengagemang. Jag är uppvuxen i en konstnärsfamilj. Men de var väldigt angelägna om att tala om att det här är en pajas som inte fattar och kan någonting. De hade en bild på mig med såna här narrmössa, med såna här plinger, va? Man gjorde ett nummer av att jag på en semester hade haft trekvartsbyxor. Det anstår inte en människa med stil och finess att gå i trekvartsbyxor. Det var någon känd författare, jag kommer inte ihåg nu vem det var, som sa att jag vill inte bo i ett land som leds av en flexness. Mm. Det där kom bara på några månader, va? Och det har klart med klass att göra. Jag kommer ihåg när fotograferna stod och fotograferade in i min lägenhet i Västertorp. Jag tar kaffe och det står med långt teleobjektiv och fotografera in i lägenheten. Jag är ju gammal fotograf, jag vet ju om att det är ett hemfridsbrott. Du får inte fotografera huset, men du får inte fotografera det som är inne i lägenheten och publicera det. Det fanns inte en enda journalist, tidning eller fotograf som skulle komma på tanken att stå och fotografera in i fina Fredrik Reinfeldts hem. Eller fina Carl Bildts hem. Men det var fullkomligt självklart att fotografera in i Håkan Juholts hem. Mm. Så visst fanns klassperspektivet med hela tiden. Mm.
Men jag tänker mig också att du så mycket liksom bär... För du har ju pratat om det här, om din liksom första tid i riksdagen. Så där, och att du var så säker på att det här är till lån.
Absolut, jag var säker på att det var 4 år.
Ja, mm. jag har liksom råkat lura mig in här.
Det var ett jätteval. 1994 gjorde Socialdemokraterna ett fantastiskt valresultat. Och jag kom in som femte namn. Vi brukar ha 3 eller 4 från Kalmar län. Och så fick vi in 5, och det var jag. Och tänkte, herregud, nu har jag 4 år här att kunna göra någonting. Så då brann ju den här elden i 4 år. För jag var ju helt säker på att 98 är ute igen. Mm. Så,
Men och i det där då, liksom, för det där tänker jag, alltså på ett sätt så där, för du brukar liksom, ja, ibland så säger du, pratar om saker som du ångrar liksom under din karriär och så vidare. Men jag tänker mig också att du är så fruktansvärt lite streber. Det är ju liksom det som har legat dig lite i fatet, att du inte har vinnlagt dig om att lägga och skaffa ett nätverk, och kanske också inte heller haft självförtroende och liksom ställa krav tillbaka.
Jag tror du slår rakt på, va? Det är brist på självförtroendet. Jag kände mig inte hemma i den miljön. Jag kom från Oskarshamn. Helt plötsligt så var jag under kristallkronorna 94, och jag kände mig verkligen som en främling. Jag hade jättefina människor där. Min bästa vän blev Anders Svärd, centerpartisten, som tog mig under sina vingar. Och Ola Rask, en socialdemokrat från Stockholm som gick bort alldeles nyligen, som var lite äldre än mig båda två. Men jag kände mig främmande i den miljön.
Det var en katt bland hermelinerna.
Ja, det kände jag mig som. Men mitt sätt att möta det var ju bara att jobba hårt. För jag var ju där för att jobba. Det var ungefär som på tidningen. Det handlar ju om att skriva liksom artiklarna och få iväg dem innan vi trycker, va? På samma sätt hade jag känslan i riksdagen. Nu ska jag göra så mycket som möjligt här innan tryckpressen går igång, va? Mm. Så jag hade ju det i mig, och därför jobbade jag väldigt hårt utan att jag själv märkte det. Och det såg ju andra och så. Jäklar vad han sliter, va? Så därför blev jag omvald och kom högre upp på listorna och hela vägen till partiledare. Men jag höll ju inte samtidigt på att bygga upp mina nätverk. Jag var 23 år i riksdagen, och det här, ni kan ringa in värvet. Det finns inte en enda riksdagsledamot som jag under de 23 åren gick ut och tog en öl med på kvällstid.
Nej, precis.
Därför att jag satt och jobbade i min lilla kammare. Och sen stupade jag i säng på bäddsoffan, eller så sprang jag till flyget eller tåget för att komma hem till barnen och läsa sagor och göra köttbullar. Tiden måste ju användas så effektivt som möjligt, och då fanns inte utrymmet att hänga på pubbar och barer och bygga upp nätverk. Jag var ju där för att lösa en uppgift, och i den uppgiften var det inte att bygga de här konstellationerna av kompisar som ska hjälpa varandra framåt. Så för att ha varit en politisk ledare är jag sannolikt den sämsta i världen på att bygga nätverk som ska skydda dig.
Mm. Men nu är det ju det du gör, låter det som.
Ja, jag nätverkar som ambassadör och bygger, ser till att Sverige får nätverk. Jag beskriver mig som sån här gammal härlig svartvit film. Man ringer in till hotell, till pensionat. Pensionat någonting, pensionat Rosen 1952. Ja, vi talar med Gunnar i rum 7. Så sitter någon kvinna där med de här långa sladdarna och kopplar upp inkommande samtal till rum nummer 7. Så är jag som ambassadör. Jag sätter ihop människorna i Sydafrika och Sverige 24/7. Mm. Så jag är mer växeltelefonist än kinnpussare. Mm.
Du, Håkan, jag funderar på liksom, nu har vi pratat om det här, och det är, märks ju så tydligt också att du verkligen är en, du kallar det för reformist, va?
Mm.
Men jag får jag säga idealist, det är slarvigt. Vad är skillnaden?
Jag vet inte, jag är säkert idealist också. Nu har jag gett ut en sillbok som jag inte har någon som helst ekonomiskt intresse i, därför jag tycker bara det är roligt. Jag har ingenting alls emot ideellt arbete. Alltså där du gör en insats för andra utan att du har en spänn ut i detta. Och det har varit så hela livet, och så var ju ungdomen också. Och jag menar att vår demokrati bygger ju faktiskt på vad är vi beredda att göra för andra utan att få betalt för det. Och jag kommer ihåg att jag hade alla skolklasser från Oskarshamn, eller avgångsklasserna från Oskarshamn, kom till riksdagen. Och jag sa till dem att nu är ni i det här huset. Ni ser skorstenen på vårt demokratiska bygge. Men demokratin börjar ju med vem är beredd att klippa gräsmattan där mina barn ska spela fotboll. Där börjar det. Är det ingen som klipper gräsmattan, ja, då kan inte ungarna spela fotboll. Och då kan de inte mötas, och då sjunker det. Så riksdagen är ju inte vår demokrati. Riksdagen är ju vad du och jag är beredda att göra för varandra utan att skicka en faktura för det. I det är jag en 100% idealist. Dygnet runt, inte bara mot mina vänner utan mot helt främmande människor också, om det gagnar en bättre sak. Reformist är jag att jag är inte revolutionär, utan jag tror att framstegen måste gå gradvis. Och för att vara framgångsrik så måste man få med sig de många. Revolutionärerna behöver inte ha med sig de många. De genomför förändringen och sen så talar de om att den här förändringen ska nu gälla. Jag som reformist vill ha förändring i samhället, men det måste börja med att jag övertygar fler. Häng med på den här resan. Det är åt det här hållet vi ska. Det kommer ta en stund, men när vi väl kommer dit är det ganska stabilt. I den rollen är jag reformist. Mm.
Och slutet, pandangen på den här frågan då, är liksom att jag tänker mig att du har liksom en stor plan ändå för Sverige, som om man frågar dig så kommer du berätta den. Men har du någon stor plan för dig själv?
Nej, det har jag inte. Det har blivit en tid där jag har stått på perrongen och så har det kommit ett tåg. Och jag hoppar på det. Och jag har varit väldigt osäker på vart det tåget var på väg. Men jag har inte stått kvar på perrongen. För jag tror att själva resan i sig är mer värd än att vara helt säker på vart du ska. Så jag går hellre på ett tåg utan att jag vet vart vi är på väg, än att vänta på det som säger exakt dit jag ska. Jag har ingen plan för mig själv. Jag räknar med att vara kvar som ambassadör något år till, eller två, ett eller två år till. Jag räknar med därefter att lämna det offentliga. Jag hoppas kunna skriva mer. Jag är en skrivande människa. Jag tycker om att skriva. Och jag hoppas att jag kommer i en sån känsla. Men jag tycker också om möten med människor. Igår kväll så var jag på Pappersindustriarbetarförbundet. Min pappa och farfar jobbade båda i Pappers, och deras medlemstidning var de första tidningarna jag började läsa när jag lärde mig läsa. Så det var liksom, det kändes som att komma hem när jag var hos dem och pratade om värderingar och Sydafrika och sill och lite annat. Och värmen och gemenskapen när människor kommer samman i ett rum är så oerhört viktig för mig, att jag tror inte att jag kommer bara sitta på en kammare och skriva, utan jag tror att jag kommer söka mig ut och se var kan jag vara, var kan jag passa in. Den här pusselbiten som är Håkan, lite kantig och lite ojämnt formad, var i pusslet faller den in? Tjuff, där ligger den fint. Det hoppas jag.
Stort tack för att du ville komma hit.
Ja, tack för att jag fick komma.
Håkan Juholt, fint med lite framtidshopp så här direkt 2024. Med det säger jag tack för idag och konstaterar att Ninni Westin producerat även det här avsnittet. Jag heter alltjämt Kristoffer Triumf och Acast är vår plattform. Jag hoppas att vi hörs om max en vecka. Tack för idag. Adjös. Följande budskap riktar sig till dig över 25 år. Värvet kommer nämligen till dig i samarbete med Peroni. Och dels Peroni i största allmänhet, dels Peroni Nastro Azzurro 0,0%. Det helt alkoholfria ölet som, om du frågar mig, lyfter inte bara exempelvis en måltid utan en hel livskvalitet. Det är ingen slump att det här bryggeriet hållit på sedan mitten av 1800-talet, om man säger så. Det handlar om passion, bra råvaror och stilmedvetenhet. Och apropå stil, nu finns även nya Peroni Nastro Azzurro Stile Capri, ett öl som är inspirerat då av den fantastiska ön Capri och vars smak är minst lika krispig och uppfriskande som övriga Peroni-familjen. Och Stockholm, lyssna nu, för just nu har House of Peroni intagit musikaliska här i huvudstaden. Det är en serie intima konserter med extremt intressanta artister. Ja, det här vill du bara inte missa om du uppskattar det goda i livet. Och som körsbär på toppen finns det också ett ljuvligt lanseringsevent för Stile Capri den 25 april, och allt det här hittar du mer info om på houseofperoni.eu. houseofperoni.eu alltså. Och kom ihåg att dricka ansvarsfullt om du konsumerar alkohol. Tack, Peroni.
Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real-life store stage, all the way to the did we just hit a million orders stage, Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com/work. Shopify.com/work.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.